Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det här är det 88:e avsnittet och du kanske är den 500 000:e lyssnaren om du hör det här precis nu när avsnittet precis har släppts. Ganska häftigt om du frågar mig. Det är otroligt vilket behov det finns av kunskap och jag är så glad att jag tog chansen att göra den här podden. Och tusen tack till alla er som lyssnar, för jag känner verkligen att ni är många som uppskattar den och jag kör på, för det finns mer att lära. Den 13 juni så finns jag på Pistill i Stockholm och då ska vi prata om lust, och vi bjuder på den här kvällen med lite härligt mingel och lite rosé och fina goodiebags och så vidare. Så se mer information om det på Klimakteriepoddens Facebook-sida om du är intresserad. Och du som inte kan komma till Stockholm är ändå inte lottlös, för det finns också ett fin möjlighet till rabatter på hela Pistills sortiment i anslutning till den 13 juni. Kolla in Facebook alltså, där har du alla detaljer. Dagens gäst har varit med tidigare och som legitimerad psykolog och docent vid Karolinska institutet i Stockholm med erfarenhet av stress och forskning på området, så har Anders Tengström väldigt mycket att komma med. Stress känns som roten till allt ont och jag får så många frågor kring det här. Så här kommer ett fullmatat avsnitt med många insikter och svar, så välkommen att lyssna. Då vill jag hälsa Anders Tengström hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Ja, tack så mycket.
Vi hade ett väldigt intressant samtal i avsnitt 37. Och har man inte hört det så tycker jag absolut att man ska lyssna på det. Och vi ska absolut inte tvinga folk att göra det för att kunna hänga med i det här avsnittet. Utan det här ska bli ett avskärmat avsnitt kan man väl säga. Men börja med att presentera dig, Anders. Du är en intressant person.
Jag sa, det vet jag inte. Men jag heter Anders Tengström i alla fall och är psykolog och varit i många år. Och har varit och är forskare på Karolinska institutet. Och har jobbat mycket med forskning, klinisk forskning då, runt ungdomar och psykisk ohälsa, beroende frågor mycket. Så att det är väl jag i korthet. Och sen så har jag nu på senare år också jobbat mycket med stress, både kliniskt och som psykolog och i andra sammanhang, för att då, som jag sa tidigare, utveckla verktyg för att kunna hjälpa människor att stressa mindre. Mm.
Och det är det vi ska prata om idag, för att en sak som står oerhört klart är ju att stressen är lite grann roten till allt ont när det gäller klimakteriet. Mm. Mycket av stresssymptomen är ju samma typ av stresssymptom som hormonobalansen ger i kroppen.
Just det.
Och då tänker jag att vi behöver ju ta tag i det här. Vi behöver ju som börja på något sätt från början. För att om man nu bestämmer sig för att man ska må lite bättre i sitt klimakterium och balansera upp sin kropp, så kan man göra massor med saker. Man kan ta tag i kost och försöka sova bättre och sådär. Men ingenting funkar särskilt bra om kroppen är laddad med stress. Så kan vi börja med att prata om vad stress är?
Ja, och stress då... Så att vi alla är överens om vad stress är egentligen, så ska vi då, får vi gå till botten med det och säga då att stress är en naturlig försvarsmekanism som alla människor har. Den är djupt inkodad i hjärnan och naturligtvis kommer den från vår tid på savannen. Våra förfäder sprang runt där och var lika mycket bytesdjur som jägare. Och i den situationen fanns ju ett behov av att kunna hantera faror på ett sätt som gjorde att man överlevde. När lejonen anföll och ville äta upp en till lunch, så var man ju tvungen att reagera på något sätt. Annars så går det inte så bra. Och då har ju då människokroppen och våra förfäder genom årmiljonerna utvecklat det vi idag kallar stressresponsen. Vilket är en försvarsmekanism som ska hjälpa människan till fysisk överlevnad när det finns yttre faktiska hot som hotar den. Och för att lyckas med detta då, så har kroppen då kommit upp med det vi idag kallar stressresponsen. Som gör att kroppen på väldigt kort tid, vi pratar om delar av sekunder, mobiliserar all tillgänglig energi kan man säga. För att kunna åstadkomma en maximal fysisk ansträngning här och nu när lejonen anfaller inom en sekund. Då. Och då förstår alla att det här är en respons som är väldigt snabb och explosiv i sitt sätt att fungera. Och så fort det här hotet är borta, det fysiska hotet, antingen har man då sprungit ifrån lejonet eller så har man slagit ihjäl lejonet och på något sätt överlevt. Och har man inte överlevt så spelar det ingen roll. Men har man då överlevt så har ju stressresponsen gjort sitt värv och går ner. Kroppen går då ner till en ny, det återställs då till den gamla fasen och en återhämtningsperiod börjar när man så att säga, återställer sig själv från den här maximala fysiska ansträngningen. Och alla vet ju hur det här funkar, att man när det blir ett pressat läge att man känner sig starkare och mer alert och mer på tå. Det är ju stressresponsen som förmår människokroppen till maximal fysisk prestation under ett kort ögonblick.
Och då kan ju den här stresspåslaget kännas väldigt positivt.
Absolut, det är ju, man är ju Hulken. Ja. Man kan lyfta träd och bilar och nästan allting när man är i ett pressat läge och stressresponsen är på max. Man känner det här hotet, att nu måste jag, för att annars går det illa på något sätt. Då. Och det händer ju massa saker i människokroppen då när stressresponsen går igång för att möjliggöra en maximal fysisk prestation. Vi behöver inte nämna alla saker, men att naturligtvis musklerna behöver energi för att kunna arbeta maximalt. Så då blir det ju syret, det ökar ju och det blir mera blodsocker i muskulaturen. Och blodet omprioriteras från till exempel mag-tarmkanalen ut till muskulaturen som har ben och armmuskulatur som behöver blodet bättre. Även delar av hjärnan blir av med blod. För att det behövs bättre i benen då. Så det händer ju massa saker. Sen händer det ju också då på hormoniell nivå ett antal olika saker. Till exempel så ökar ju vakenhetshormon då. För att vi ska bara bli alerta. Vi ska ju kunna fokusera på den här faran, som hotet som kommer emot oss. Och då måste jag ju vara fullt medveten här och nu i och behöver då vakenhet. Och det är därför vi har så svårt att sova när vi är stressade, för att vakenhetshormonen pumpar ju runt i kroppen. En annan sak som händer är ju att vi får ett antal då mekanismer som dämpar till exempel hunger. För vi ska ju inte äta när vi ska slåss för våra liv. Och det är därför man inte är hungrig när man är stressad. För att kroppen aktivt dämpar hungerkänslor och inte intresserad av att ta emot näring under stressresponsen, eftersom det finns i alla fall inget blod i mag-tarmkanalen, som det sitter i muskulaturen just då. Över tid så blir det lite andra förändringar, för kroppen måste ju äta någon gång. Och då blir det oftast det där mer att man är så stressad att man hinner inte fixa med mat. Och då blir det något snabbt och enkelt, ofta snabb mat då, som i sig är onyttig och fet och mycket socker i, som gör att man kan gå upp i vikt. Fast man egentligen inte ens vill äta. Men man slänger i sig mat.
Bara. Ja, för det där känner jag igen lite grann från sömnlöshet. Om man har sovit dåligt så gör man ju med automatik sämre val dagen efter vad man äter.
Exakt. För det hänger ihop allt det där såklart. Ens omdöme påverkas ju som sagt av stress.
Och inte bara omdömet, jag tänker också att man är sugen kanske på andra saker.
Ja, absolut. Att man kan, då kan, och det är ju, många säger ju det att när man är väldigt stressad att man har mycket mer av sockersug och fettsug. Och det är väl förmodligen så att kroppen vill ha in mera näring. För att den upplever att den är väldigt liksom hårt belastad och i stressrespons hela tiden, och då är ju just socker, alltså söta saker, för att musklerna går ju på socker.
Mm.
Socker, eller ja, nedbrutet socker helt enkelt. Det är ju det som är det främsta bränslet till muskelcellerna. Och då vill naturligtvis kroppen ha det, och gärna mycket då, eftersom kroppen är ju redo för strid hela tiden.
Och den här, det som händer då när den här stressen inte är omedelbar längre, utan att man sjunker, kan man prata om skalor då? Att man liksom går med en konstant stress hela tiden, eller liksom när den inte är omedelbar.
Ja, men stressresponsen försvinner ju som sagt var undan, snabbt när hotet är borta. Och då går kroppen...
Fast jag menar om hotet är där hela tiden,
exakt,
tänker jag.
Exakt, för nu är det ju så att nu finns det ju inga lejon som försöker rätta upp oss på gatorna.
Okej, okay. Vi är så, förbi det.
Jag har inte sett något i närtid på Sergels torg i alla fall. Men då är det ju så att idag är det ju inte lejon som jagar oss. Idag är det våra egna tankar som jagar oss. Idag är våra tankar hotet. För varje tanke du tänker som säger jag måste fixa det här, jag måste hinna med det här, jag får inte glömma det här, och hjälp, hur ska jag klara av det här, fixar jag det här, frågetecken. Alla den typen av tankar som vi människor går och bär på, varenda en av dem drar igång stressresponsen. För det är våra hot. När du tänker de här tankarna, jag måste, och så drar du in andan, shit, jag måste fixa det här. Enda sättet som kroppen kan mobilisera för att hjälpa dig att hantera en sån tanke, det är att dra igång stressresponsen. Kroppen har inget annat sätt att göra det här på, utan då blir den här tanken ett hot. Och då är det stressresponsen som kroppen kan ta till för att hjälpa dig att på något sätt hantera det här. Men den är ju inte särskilt adekvat i sammanhanget, för oftast handlar det här om intellektuella arbeten eller någonting praktiskt som ska fixas. Inte att du ska slåss mot lejon och försöka överleva en sån strid. Och därför så naturligtvis blir den här stressresponsen inte alltid så adekvat givet sammanhanget som du känner dig stressad i. Ja, och då är vi där att du känner stressresponsen, den går igång med dina tankar. Och även om den sjunker undan snabbt, för när hotet är borta, när tanken försvinner eller det kommer en annan tanke eller något sånt där, ja då blir det ju bättre. Men eftersom vi idag tenderar att ha väldigt mycket av såna här tankar i huvudet om vad som ska hända i framtiden, som är, måste ordnas, alltså prestationer som ligger framför oss, så kroppen reagerar med stressresponsen hela tiden för att kunna hantera det här, våra tankar. Och då inser vi att då är stressresponsen igång väldigt mycket varje dag. Och det är det som gör oss utmattade så småningom, för att vi inte får återhämtning mellan tillfällena när stressresponsen är igång.
Men så vad du egentligen säger är att det finns ingen fara med att ha de här stresspåslagen?
Nej, det måste vi. Annars skulle inte vi som människor existera. Då skulle vi alla varit uppätna av lejon.
Utan det farliga är när den ligger och gnager hela tiden. Om man då tar den här omedelbara, alltså jag tror att alla vet vad den här riktiga hulken stressen är. Och sen så har vi den här gnagande oron som kanske är en sexa då, säger vi, och den hulken är 10. Om man ligger och gnager där på något sätt hela tiden, kan man liksom hamna i det här att man aldrig kommer ner igen? Eller hur funkar det?
Alltså stressresponsen är ju väldigt enkel. När hotet är borta så försvinner behovet av mobilisering i kroppen. Och kroppens mekanism är ju att försätta kroppen i vila då, så mycket det går. Problemet är ju då att om vi tänker att det inte är några lejon längre, utan vi pratar om våra tankar. Så om vi har lyckats bli av med en sån här ångesttanke, eller fixa det här nu då, som måste göras så att det är klart. Då kan vi ju ge oss tusan på att det kommer en ny tanke som säger att vi ska prestera någonting annat. Och då är vi där igen. Och det kan ju vara i värsta fall bara en minut mellan de här tankarna. Och då förstår vi att då hinner ju kroppen aldrig återhämta sig. Är det 2 timmar emellan, vi gör någonting annat mer meningsfullt som få kroppen i viloläge lite grann, ja men då är det ingen fara. Stressresponsen ska vara igång ett antal gånger per dag. Annars så får vi liksom ingen energi och fokus med någonting. Då blir det ju, så den är ju helt nödvändig för att vi ska må bra och fungera. Men problemet idag är att den är igång hos väldigt många människor nästan hela tiden. Till och med på nätterna.
Man pratar ju om att en del individer är mer stresståliga än andra.
Ja.
Vad betyder det?
Det betyder bara att de som är stress, det som vi kallar stresstålighet, innebär att de har förmågan, de har kanske knäckt koden, antingen då medvetet eller omedvetet, att faktiskt ta det lugnt mellan att stressresponsen är igång. Så att de faktiskt får återhämtning mellan. För vi brukar ju ofta ta sådana här idrottsmetaforer, att om du ska springa 100 meter väldigt snabbt, så behöver du ha igång stressresponsen. Du måste tokladda sig. Och det som händer när du tokladdar, det är att du självmant drar igång stressresponsen. För då får du precis de egenskaper du vill. Du får ner blodet i musklerna, du får ett fokus, du får ett jävlar anamma. Så att du kan prestera maximalt och springa 100 meter. Och det är jättebra. Problemet är att om du ska springa 100 meter 100 gånger om dagen, då kan du inte prestera till slut. Det går inte.
Nej, kroppen jag klarar ju inte av det. Fokuset blir ju aldrig kanske på den sak som...
Nej.
Det är inte där och då, utan Nej. Det är det här andra. Så det blir för mycket tankar.
Det blir för mycket tankar och det blir väldigt mycket tankar om framtiden. Och sånt som du inte har kontroll över. Och sånt som du inte vet hur det ska bli. Och det finns en massa oro.
Vad är det egentligen som händer då på sikt? När man har hållit på nu och haft den här nivån alldeles för högt, alldeles för länge och för ofta varje dag. Vad är det fysiologiskt som händer?
Ja, det som händer är ju att kroppen klarar inte av belastningen. Som sagt, bara om vi tar en idrottsmetafor, det är så att du kan inte springa ett maratonlopp varje dag. Det går inte.
Vilka funktioner är det då som liksom pajar ihop?
Det är ju framförallt de mentala funktionerna som påverkar så mycket så att du inte klarar av vardagslivet längre. Du blir ju alltså, du får massa ångest, du blir deprimerad, du har ingen minne, du har ett humör som är bedrövligt för omgivningen, för du blir arg för ingenting och blir ledsen för ingenting. Och du kan inte strukturera ditt liv och planera, för den delen av hjärnan som sköter om de funktionerna har inget blod. För det är bortdraget eftersom stressresponsen ligger på hela tiden. Så att du blir, till slut så fungerar ju inte i vardagslivet. Din kropp fungerar inte i vardagslivet. Intellekt fungerar inte i vardagslivet längre. Du fungerar inte som människa i den meningen att du känner igen dig själv som du var tidigare. Det är någon annan person som är det här. Och allt det här är ju symptom då och signaler som kroppen skickar ut. Att det är för hög belastning. Och fortsätter det här över tid så är det ju så sagt, då går vi ner i den här stressgropen där vi någonstans då pratar om att gå in i väggen eller utmattningssyndrom och sådana här saker. Och det är ju kroppens sista försvar att inte dö. Det är ju att lägga sig ner och sluta prestera.
Och hur kommer man upp ur... Även om man inte hamnat hela vägen ner i gruppen utan man ändå har liksom långvarigt haft för mycket stress. Hur lång tid tar det? För du sa att den här omedelbara stressen, den försvinner ur kroppen nästan lika snabbt som den kommer.
Som den kommer, ja, precis. Ofta så tar det ju flera år från en människa som presterar på sin optimala nivå, om man får säga så. Som har en hyfsad balans mellan prestationer och förmåga att prestera. Där man har någon slags balans på något sätt. Sen om det där, om vågen nu bara tippar över att man så att säga presterar mer än vad riktigt man klarar av. Det tar då oftast flera år innan man är nere i den här berömda stressgropen. Och det kan gå mycket snabbare beroende på vilka omständigheter som finns runt omkring. Men ett normalläge är ett par år från att man börjar tulla på reserven, om man får säga så. Till att... Och någonstans där ganska snart börjar symptomen komma. Fast de ignorerar man ju oftast. Som människa säger, ja men det där går det över. Det är något konstigt bara nu. Så, där. Så det är ingenting som jag behöver bry mig om. Utan jag fortsätter. Det är en massa spännande saker som ska hända i mitt liv. Så jag plöjer på liksom och presterar hela tiden. Men kroppen skickar starkare och starkare signaler om att det här beteendet inte är okej. För kroppen orkar inte med. Så någonstans så blir det ju för mycket. Och de flesta upptäcker det där innan de springer rakt in i väggen. Sen om man klarar av att sluta i tid eller om man verkligen slår in huvudet i väggen, det är lite olika. Men många när jag jobbar som psykolog så är det många som ringer mig och säger att de berättar att de har panikångest och har fått det helt plötsligt. De har aldrig haft hela sitt liv, de har aldrig upplevt några ångestproblem tidigare. Men nu har de panikångest och tror att de ska dö. Och de har förstått det som de har gått på akuten ofta och sen läkare och sagt, de har sagt att nej, du kommer inte att dö, det är inget fel på ditt hjärta. Liksom. Utan det här är sannolikt stress och ångest, alltså stressinducerad ångest. Och det har de ingen aning om vad det är. Så då bringer de och pratar med mig och då får jag förklara för dem att nej, du ska inte dö, utan det här är en stressreaktion. Och du har ju gått i stress nu ganska länge, inser vi när vi börjar bena bakåt i vilka symptom som finns och sådär. Och det har, kan jag, som jag sa, pågått flera år i värsta fall. Och de har en liten bit kvar innan de springer rakt in i väggen, men de är ganska nära.
Och de här, bara kort, de här symptomen som ja. Man ska ta på allvar. Det är sömnstörningar, det är oro, det är...
Nedstämdhet kan det vara. Och det är då, framförallt är det humörsvängningar, att man blir irriterad för små saker. Man kan bli jättearg för ingenting. Eller börja gråta för typ ingenting. Minnesstörningar, man kommer inte ihåg grejer längre, man inser att vi var satt i ett möte en timme nu, du och jag, och sen jag går härifrån så jag har liksom inget direkt minne av vad vi pratar om, jag har inte minneskodningen blir störd, jag kommer inte ihåg. Så att alla de här symptomen, det är klassiska stresssymptom, och de får man i mer eller mindre varierande utsträckning i den här resan neråt. När vi börjar närma oss botten, då har alla de här typerna av symptom, och många där till, magont och huvudvärk och spända käkar, och det finns ju massor med symptom man kan ha på stress då, som man kan ha mer eller mindre av. Det är först då fattar många, en del fattar inte alls, utan de springer rakt in i väggen utan att förstå vad det är för signaler kroppen skickar. De väljer att ignorera dem, helt enkelt. De finns där, men de väljer att inte se dem. Många springer runt som är på väg in i väggen, och springer långt med långa lister vad de ska göra på dagarna, för de har ingen minne längre. De vet inte vad de ska göra klockan 8. De kan liksom inte komma ihåg att de har bestämt att det är möte klockan 8 imorgon, utan de måste skriva ner det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och vägen upp från det här då?
Ja, den är lika lång som den är...
Ja, för precis. Det var dit jag ville komma egentligen. Alltså om stress, den omedelbara stressresponsen, den försvinner. Den kommer lika fort som den försvinner. Mm. Men den här, när man har gått med den här gnagande stressen som då liksom har eskalerat, eller kroppen eskalerar den, så att säga.
Exakt. Då är den lika, vägen tillbaka är lika lång som den har varit att ta sig ner till botten.
Okej. Okay. Så att om vi utgår ifrån att de flesta som lyssnar på det här är någonstans mellan 45 och 60. Mm. Och de känner igen att, men gud, jag har nog stressat sedan jag gick i skolan.
Ja.
Då har man ju ingen chans.
Jo, de flesta människor går inte in i väggen. De flesta människor har ju om man tittar på ett övrigt helt yrkesliv hittat ett sätt att hantera eventuella toppar där det blir väldigt mycket utan att gå in i väggen. Och hitta sätt att återhämta sig och ha sina tricks för att klara av saker och ting i livet som måste göras. Så det är väl ingen stor fara så, oavsett om man tillhör den äldre delen av befolkningen, att det är liksom kört för att man har stressat ett helt liv. Utan tvärtom, det är väl ett bevis på att man har klarat av att hantera stress under ett helt liv. Om man inte har sprungit in i väggen massa gånger.
Nej, men det är ju många som lyssnar på det här som har gjort det,
ja,
tyvärr.
Ja, och då är det ju så att, ja, och då finns det ju alltid, och då har ju de upptäckt att det alltid finns en risk att det händer igen. Så att, och de är ju de som har gått in i väggen och har lärt sig sin historia och sin läxa, om man får säga så, vet ju att de inte kan göra på samma sätt igen, och de är mera medvetna om hur man ska hjälpa sig själv att inte hamna där. Vad är mina gränser? När måste jag säga nej till saker? När måste jag beordra mig själv att till vila och återhämtning? Alltså många har ju lärt sig det där.
Mm.
Den hårda vägen i värsta fall.
Men om man är den här medelstressade personen, ja, som har ändå ganska länge kört på lite för hårt,
mm,
då kanske man då kan man ändra sin livsstil, sin livsföring.
Ja, ja, ja.
Och jag vill ha en måttstock. Jag vill veta hur lång tid tar det.
Om man har väldigt mycket av de här symptomen, för det är folk som har gått in i väggen eller är väldigt nära väggen, de vill ju bli av med sina symptom. De vill inte ha ångest längre, de vill inte vara nedstämda, de vill inte ha det här humöret, för de känner inte igen sig själva i det. De vet ju hur de var innan det här började. Och de vill ju tillbaka dit, det vill ju alla. Och då säger de, ja, och då måste jag tyvärr då meddela att det här är inte en influensa som man blir jättesjuk av, och sen så är man sjuk en vecka, man ligger i sängen, men efter en vecka så är kroppen frisk igen och kliver upp och så kan man köra på. Så är inte det här, stress är inte, utan det är just den här långa dalen ner och den lika långa vägen upp på berget där man har en normal, optimal funktion igen som människa. Och i värsta fall kan den ta flera år. Det innebär inte att man kommer däremot att känna förbättringar redan efter några veckor.
Mm.
Men det är långsam förbättring. Precis som det var en långsam färd ner.
Mm. Oavsett hur långt ner det har gått, ja,
Det går inte på en vecka eller två. Nej. Folk tror ju det många gånger och vill att det ska vara så. Mm. Men det är inte så. Det är en av de sanningar jag får meddela dem, då, att det här kommer ta tid.
Vad är det farligaste som händer i kroppen av stress? Vi pratar jättemycket om hormon och balanser och såna här saker. Och vi har också, vi hörde bland annat Mia Lundin nämna det i förra avsnittet här, att vi pratar om att till och med hjärnan kan krympa.
Ja.
Och av visserligen inte oåterkalleligt, men ändå.
Ja, nej, kroppen och med hjärnan då, det här är ju oftast, man kan ju kalla det att det är en hjärnsjukdom på det sättet. Den reagerar ju på allt som vi utsätter människokroppen för, och till och med bygger om sig själv då utifrån de livsförutsättningar som kroppen exponeras för. Så byggs hjärnan om för att kunna hantera det här. Allt ifrån hur synapser, alltså signalstationerna i hjärnan, vilka signalsubstanser hjärnan använder för att kommunicera med de olika delarna. Allt det där förändras beroende på det vi utsätter hjärnan för. Så den byggs ju om rent fysiskt och ser den annorlunda ut, hjärnan, före en hård stressepisod och så, som följer då ett antal år och sen så tills hur det ser ut senare då. Men som sagt, det är ju reverserbart det där. Men det bygger ju på att man faktiskt gör väldigt tuffa, aktiva val runt sitt liv. Om hur man ska leva sitt liv. För om man bara fortsätter, det är ungefär som om vi tänker en person som har missbrukat alkohol under många år. Det är också hjärnan ombyggd. Och det tar ju många år för en alkoholist att helt släppa alkohol och förhålla sig till alkohol som att det vore vad som helst.
Mm.
Och det är lite grann samma sak här, att eftersom alkoholistens hjärna är ombyggd för att hantera alkohol, så krävs det ju väldigt mycket aktiva val varje dag om att inte dricka alkohol under många år, för att hjärnan är ju van med alkohol. Hela kroppen, hela systemet är vant med alkohol. Och det är samma sak med stress eller någonting annat. Exponerar vi kroppen för de här omständigheterna under lång tid, så blir det en stresskropp, en stresshjärna. Och det tar lång tid innan vi kan ha det vi kallar då normal funktion, det vill säga jag är mig själv igen.
Och är det bara hjärnan, eller finns det andra fysiska delar som liksom blir allvarligt skadade av stress?
Nej, egentligen inte. Det är ju framförallt en hjärnsjukdom.
Ja. Okej, okay. Så att liksom det här med tarmar och det här med blodet och så här,
nej, det styrs ju av stressresponsen helt okay. och hållet.
Och det här med signalsubstanser och hormoner, det lugnar ner sig.
Man bara
kan få kontroll över hjärnan.
Ja, om hjärnan börjar exponeras för nya omständigheter som inte stressar oss, så kommer hjärnan att börja anpassa sig till det.
Ja, och fast det kan ta då.
Det tar ju tid. Det tar ju tid, va, och även om jag nu så att säga ändrar min livsföring helt och hållet, så förbjuder stressupplevelser i mitt liv, så kommer det ta lång tid ändå för hjärnan att återhämta sig.
Kan man snabba på det här med någonting annat än återhämtning?
Ja, alltså man måste ju, som jag sa då, precis som alkoholister, varje dag få göra aktiva val om hur man ska välja att leva sitt liv. Ska jag dricka eller ska jag inte dricka? Om jag inte ska dricka, vad ska jag göra då? Måste vi börja tänka runt oss själva på det sättet, så att varje val vi gör varje dag om våra liv och vad dagen ska innehålla, gör smarta val runt oss själva utifrån stressperspektivet, så att vi ser till att vi får återhämtning i pauser varje dag. Inte bara att vi ser till att vi ska sova gott på kvällen, utan vi måste ha återhämtning löpande. Vi måste låta stressresponsen sjunka undan även under dagtid, så att det inte blir 5000 stresstankar under en arbetsdag eller en vaken period och sen ska jag sova, för då ska jag återhämta mig. Men människor funkar inte så. Vi måste ha vila under vår vaken tid också.
Men finns det inga, alltså när man får hjärtinfarkt och såna här saker, du säger att egentligen så det är bara hjärnan som...
Nej, inte på det sättet. Nej, alltså man kan få hjärtinfarkt av stress, det kan man få. Men då är det ju för att kroppen är så extremt belastad att den är på väg att dö. Och för att den har inte fått återhämtning och nu ska den prestera ett maratonlopp till här, och det klarar inte hjärtat av då i värsta fall, eller något annat system i kroppen.
Ja, okej. Jag träffade en väninna för ett tag sedan som varit sjukskriven en längre tid för utmattningssyndrom, och hon började så smått komma tillbaka till jobbet, och så berättade hon att hon upplevde att det var otroligt stressande att vara sjukskriven.
Mm.
För det i sig är en deadline.
Mm.
Och då var det lite så här, dels var det svårt att förstå reglerna för sjukskrivningen, och sen så, ja, hon beskrev sin hjärna då som var lite sirapslik. Vad har du för erfarenheter och råd kring just det?
Ja, men jag känner igen berättelsen från din väninna. Nästan alla personer som är sjukskrivna för stress har ju en kamp med Försäkringskassan och med sjukskrivande läkare om tider och hur länge och under vilka förutsättningar och sjukskrivningsgrad och sådana saker. Och många beskriver att, speciellt om man har varit under rehabilitering ett tag, att ja, men nu känner jag mig bättre. Det som stressar mig nu är att allt krig med läkare och Försäkringskassan. För man har inte kontroll över hur länge, som din väninna säger, hur länge man är sjukskriven och under vilka premisser. Utan man vet att man har ett sjukintyg på 2 veckor, och sen så måste man på något sätt försöka fixa längre tid. Och då måste man på något sätt hitta en läkare som är beredd att sjukskriva lite längre. Och sen så, för läkarna är ju under strikta order från Försäkringskassan att dra ner på sjukskrivningarna. Och Försäkringskassan har ju börjat tillämpa sina regler mycket, mycket hårdare nu de sista åren. Och godkänner mycket färre av längre sjukskrivningar som läkare normalt sett har fått igenom tidigare. Så läkarna idag törs ju inte skriva ut långa, längre sjukintyg, eftersom Försäkringskassan inte godkänner dem. Utan bara skicka tillbaka, det här godkänner vi inte. Så måste det bli massa administration där och krångel för läkarna. Så då safear ju läkarna genom att bara skriva några veckor. För det får de igenom. Men det innebär ju att den som är sjukskriven, som sagt, man inte vet om de kommer att vara sjukskriven om 2 veckor.
I värsta fall. Alltså det låter ju helt absurt.
Ja, men det är verkligheten. Den möter jag varje dag när jag jobbar med människor som är utbrända. Och jag pratar mycket med läkare som tycker det är hopplöst svårt också att försöka hjälpa människor.
Nej, men för liksom jakten på en läkare, det blir ju nästan så här, jag tänker att man skulle kunna hamna i någon slags mutsystem här. För att...
Ja, makten ligger ju tyvärr inte hos läkarna, så det är svårt att muta dem för att...
Aha, okej, så det finns ett
system. Det är någon Försäkringskassan som ska muta i alla fall. Nej, utan läkarna gör något så gott de kan. De ser ju, de träffar ju patienterna och ser ju att de här människorna är inte kapabel att återgå till arbete. Men duktiga läkare kan ju se det hur lätt som helst.
Mm.
Men det här är tufft på riktigt.
Ja.
Det är ett systemfel som faktiskt gör att människor som är under rehabilitering tvingas förlänga sin rehabilitering för att de inte känner trygghet i rehabiliteringsprocessen när det gäller sjukskrivningsfrågan. Och om du är stressad på grund av sjukskrivningsfrågan när du ska rehabilitera dig, all annan stress kan du vila ifrån, men du kan inte vila från det här, då kommer det ta längre tid. Mm. Så det blir väldigt paradoxalt det här.
Ja, för det låter ju som att enda sättet att få upp ersättningsnivån sen dessutom, det är att börja jobba igen.
Ja, men så är det ju.
Så det låter ju som en väl, precis som du säger, det låter verkligen som ett systemfel. Mm. Men hur blir man frisk? För jag har ju förstått nu att det är ju inte bara att lägga sig ner och vila.
Nej, tyvärr inte. Eller ja, vila är ju viktigt i början. Jag brukar, personer som är väldigt nära väggen eller precis nu som jag ser åt, du måste sjukskriva dig för att nu är du förmodligen nu. Det är inte alltid så lätt att avgöra med ett telefonsamtal bara, men då åtgärden är så här, sjukskriv dig. Du måste sjukskriva dig. Dina första vecka som du själv kan sjukskriva dig. För nu måste du vila. Så första åtgärden är alltid vila. Att gå och lägga kroppen så att den får vila. Men sen bara efter någon vecka, lite grann beroende på hur man mår, så börjar jag se åt patienten att nej, men nu måste du börja aktivera dig. Nu har du fått vila, du har sovit nu, du börjar kännas, du börjar få tillbaks. Du börjar kunna landa lite grann på jorden, även om du inte mår bra på något sätt. Så är det ändå dags att börja aktivt rehabilitera dig. Och då är det ju små saker. Då pratar vi om rörelse. Du ska promenera. Minst en timme varje dag, uppdelat på två omgångar. Och sen så har du kanske en uppgift till att göra några aktiva saker. Du kanske ska se till att du ska diska. Mm. Eller någonting konkret så att inte bara...
Inte dagen bara
kraschar och liksom allting kraschar hemma vid. Men man har ingen... Man ska inte prestera massa saker, utan det ska vara små saker,
sakta.
Och så mycket som möjligt ska ju vara lustfyllt, i den meningen att det här är någonting som jag faktiskt tycker är kul. Och man kanske inte kan koncentreras på att läsa en bok, förmodligen inte, men man kanske kan göra något handarbete, eller man kanske kan sortera kläderna i garderoben, eller någonting som är lite lustfyllt, inte bara en prestation utan ändå någonting som har någon slags mening för mig. Det är också viktigt, för det är precis sådana aktiviteter vi måste i den situationen börja göra mer av längre fram, det vill säga saker som ger mig återhämtning, för det är det jag har skippat. Mm. Under kanske flera år.
Och när man sen börjar ta sig upp och när man, vi säger att det har gått en ganska lång period, ja, och man är på den här balansen till att när man egentligen är nog frisk nu,
ja,
trycket börjar komma att man ska gå tillbaka till jobbet medans, ja, och själv kanske man upplever att man är frisk. Jag,
exakt,
tror många av oss har träffat personer som är sjukskrivna och tänker, men varför är hon sjukskriven?
Exakt.
Hon verkar ju hur pigg och fräsch som helst.
Exakt. Och det som alla som är i rehabiliteringsfasen upptäcker, att man har bra och dåliga dagar, så att en dag vaknar man och säger, oh, men idag känner jag mig jättestark och fräsch, nu känner jag mig som jag var förut, liksom. Jag har energi och fokus och livsglädje och ingen ångest, och idag känns det bra. Och då är det så himla lätt när man känner att nu är livet som vanligt, och nu har jag en lång lista med grejer som jag inte hunnit med när jag mår dåligt, och vad gör man? Kastar sig över listan såklart och ska börja prestera igen när jag känner mig frisk.
Mm.
Det är ungefär, jag brukar säga det till, ta återigen då, en idrottsliknelse, att ja, men också säga, du håller åka ut för en korsbandsskada som är en jäkligt komplicerad grej. Det kan ta ett år att rehabilitera dig. Och det är inte så att så fort du känner, nu kan jag springa, nu kan jag börja spela fotboll igen. Nej, när du kan springa ditt första steg, då kanske du har ett halvårs rehabilitering kvar innan du ens kan vara i närheten av att få spela en fotbollsmatch. Som du måste träna systematiskt. Varje dag måste du träna med massa specialövningar.
Och hur vet man om man är frisk då?
Det vet man. De flesta som säger det, eller som har varit med om utbrändhet, känner det på sig att nu kan jag. Nu kan jag prestera på den här. Nu kan jag prestera på 50%. Nu kan jag nog gå upp till 75. Ja, men nu känner jag mig hyfsat redo för 100.
Det låter som man behöver tänka väldigt, väldigt mycket på hur man mår hela tiden.
Ja, det måste vara fokus. För det är väldigt lätt. Jag lovar, alla som är utbrända kommer att, när de känner en sån här stark dag, överprestera. Och så dippar de.
Mm.
För att, och så kör du en dag då. Ja, då är du helt sänkt en vecka.
Ja. Det är otroligt. Återigen får vi höra hur delikat kroppen är,
ja,
och hur mycket den desperat försöker tala om saker för oss.
kroppen är mycket smartare än våra medvetanden faktiskt. Och ja. Det är roliga är att våra tankar kan krossa våra kroppar hur lätt som helst. Så vi måste vara försiktiga med vad är det vi beordrar våra kroppar att göra. Mm. Vad är det för prestationer de ska utföra? Vi måste välja. Mm. Vi kan inte göra allting.
Nej. Absolut, slutligen. Jag vill att vi ändå skickar ut något positivt där. Och ja. Om man nu står inför en period när man kanske kan dra ner på tempot.
Mm.
För man kanske står inför en semester eller något liknande. Vad ska man göra då för att få ut mesta möjliga?
Om man nu vill vila, om semestern ska vara så här återhämtande för en. Då är vår bild av återhämtning och semester, det är ju att vi helst ska vilja på en sandstrand och dricka paraplydrinkar och höra havet slå mot stranden. Gärna lite varmt också. Det är jättebra och det ska man kosta på sig en vecka om man har möjlighet. Resten av semestern ska vara en aktiv återhämtning. Man ska göra saker som man normalt sett inte hinner med, som man tycker är kul och som man är viktiga. Allt ifrån att besöka släktingar som faktiskt kan vara kul att besöka någon gång per år i alla fall, till att ta det varvat med lugna dagar där man inte gör någonting, varvat till att göra saker som känns meningsfulla för mig och ge mig energi. För det, när vi får den här positiva upplevelsen av aktiviteter, då får vi energi, vi får balans och vi känner oss att ja, men nu känns livet bra.
Mm.
Och sen är ju uppgiften då att när vi kommer tillbaka från semestern att se till att försöka har planerat in då de här återhämtande positiva aktiviteterna så att de faktiskt får plats i vardagen också. För det är bara då vi slipper att springa den här stressracet och ner i botten och faktiskt kan hålla den här nivån flytande över tid.
Mm. Vad bra!
Ja, så det finns absolut massor man kan göra med små medel.
Ja. Tusen tack Anders. Jag blir lite peppad samtidigt som jag blir lite deppad, om man nu får säga så. Jag tycker att det som är hoppfullt är ju att det ändå går att återhämta sig. Mm. Men man måste vara väldigt vaken hela tiden på signalerna också, så att man inte gräver ner sig.
Yes, så är det.
Ja. Mm. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Ja, jättekul att vara här.
Ja. Tusen tack. Ja, där har du det. Det finns alltså inga genvägar och det är läge att fundera på vilka signaler som ska tas på allvar och ta tag i det här med ambitionen och återhämtningen. Vi talade en stund efter avsnittet om skillnaden på män och kvinnor och varför kvinnor ofta är så drabbade. Och då berättade Anders om en terapigrupp med kvinnor där de flesta upplevde att en av de saker som de blev extra stressade av var att deras män var så avslappnade. Och då drogs det här exemplet med att gräsmattan borde klippas och där satt han bara i soffan med fötterna på bordet när han kom hem från jobbet och liksom återhämta sig en stund. Och visst skulle han klippa gräset, det var inte det, men inte just nu. Och sen när han väl kom till skott, då hann han ju inte, för det blev ju mörkt ute, så bara halva blev klippt. Och hans inställning var liksom, ja men vad är problemet med det? Den ligger ju kvar och nästa vecka behöver ju klippas igen, så då får den väl vara halvklippt några dagar. Och vi kanske ska lära oss lite av det här, att det mesta som måste göras finns kvar och en del saker försvinner ju till och med. Det kanske ni också känner igen. Men hur som helst, det finns också verktyg för det här med avslappning och hur man ska tänka och vad man kan göra. Och då kan jag rekommendera Daniel Ek som var med i avsnitt 43. Och vill du höra mer om Anders och vad han sa tidigare när han var med, så är det avsnitt 37 som gäller. Och blev du intresserad av att höra mer om det här med alkohol och beroendehjärnan, så lyssna på avsnitt 47 med Camilla Kylenstierna. Och så är det där med hjärndimma som Mia Lundin talade om i förra avsnittet. Så har du inte hört det, så lyssna på det också. Självklart har också Anders rekommenderat mer läsning för den som vill lära sig mer om stress och dess effekter. Och då finns det länkar på Facebook och klimakteriepodden.se. Han har också utvecklat ett program för stresshantering som man kan ta del av via nätet. Och det finns också ett enklare stresstest som du kan göra om du är nyfiken på papili.com. Alltså finns det länkar också på Facebook och hemsidan som jag sa.
I nästa avsnitt så kommer Anna-Sofia Melin som har skapat en jätteskara följare på Instagram under endometriosdoktorn. Och det här är ett ämne som flera har önskat att jag ska ta upp. Och det kan ju möjligen vid första anblicken tyckas som något smalt. Men endometrios är lite av en dold sjukdom som har rykte om sig att försvinna eller inte kunna uppkomma i samband med att man slutar menstruera i klimakteriet. Men det visar sig att så är det alltså inte alls. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat så här långt, för det blev långt idag. Men jag hoppas att du tyckte att det var väl värt det och är med snart igen. Tusen tack. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.